Ja, men det tackar vi för. Nu är det 25 minuter som är er att prata om. Ja, vadå? Ring 020 22 10 10 så kommer ni fram till Slussen och förhoppningsvis till mig, Steffen Enklint i Umeå. Ja, vi har ju 25 minuter. Lite kortare program än normalt, så jag ska inte dra ut på starten, utan jag lämnar scenen till Edme Dominguez på Orust. Hallå, hallå.
Hallå.
Hej. Ja, vad vill du prata om?
Jag vill prata om jämställdhet och hur lite det har diskuterats om detta inför valet. Jag tycker det är en väldigt viktig fråga. Man har inte diskuterat att kvinnojur är hotade eftersom det finns nya regler kring professionell staff och så vidare. Men det finns också frågor som gör bistånd. Hur minskning av bistånd har påverkat väldigt många kvinnor i världen som tidigare fick projekt, till exempel i Afghanistan. Ja. Den nuvarande regeringen har minskat bistånd från 200 miljoner kronor till 70 miljoner under 2025. Och bland andra minskande bistånd från andra länder, det har bidragit till undernäring bland barnen. Plus, kring 4 miljoner barn är undernärda i Afghanistan. Medan 1,2 miljoner kvinnor är påverkade.
Edmund, det är många siffror där att hålla reda på, men det är i alla fall bedrövligt, tycker du, det här då med minskad satsning på jämställdhet, förstår jag. Vad tror du att det beror på att man inte vill prata om jämställdhet så mycket då, enligt dig?
För att det har inte prioriterats. Man tror att man har nått jämställdhet överhuvudtaget i Sverige. Det finns många problem fortfarande angående vissa yrken. Och man har tagit över andra saker, till exempel vård. I vård också, det påverkas just jämställdhet eftersom det är undersköterskor och sjuksköterskor som får mindre lön och så vidare. Men det har inte diskuterats som sånt, som jämställdhetsfrågor.
Men skulle det kunna vara för att jämställdheten har ökat? Eller uppfattningen om att jämställdheten har ökat som leder till att det inte pratas lika mycket om det?
Jag tror att det är mest uppfattningen att det har ökat, och man har faktiskt inte tittat på att det finns många problem kvar. Genusrelaterat våld till exempel, och många problem bland invandrarkvinnor. Så att jag tycker att det är en fråga som borde prioriteras mer bland i valdebatten. Att min förening som heter GADIP, Gender and Development in Practice, vi har en paneldebatt med fem olika partier på måndag nu i Göteborg, Jantorget, Södra Allégatan 1B. Ja. Och där vill vi diskutera dessa frågor.
Okej, jag fick göra lite reklam för föreningen där också, Edme.
Yes.
Men tack så mycket för att du ringde in då. Med denna fråga kring jämställdhet, som jag förstår att din förening också har i fokus. En ideell förening är det, va? Bara för att understryka detta.
Det
eller?
Är en ideell inte, förening. Gender,
ja, jag var inte riktigt beredd där, och vi vill ju inte släppa igenom någon reklam för saker vi inte riktigt har
Nej,
koll på.
Nej, men det är en ideell förening som jobbar för jämställdhet.
Ja, jag måste bara värna lite grann om public service här. Men tack så mycket, Edme. Ha det så bra.
Tack, hej.
Tack, hej. Nu till en helt annan del av landet. Skellefteå, där vi har Anders Bergmark med oss. Hallå, hallå.
Hallå, hallå.
Det har ju varit mycket snack om kriminalitet, olika förslag om hur man ska minska på kriminaliteten i samhället. Du har ett förslag.
Jag lägger till ett till förslag. Jag tycker att barn från 13 års ålder ska få göra ett studiebesök i ett fängelse.
Mm-hmm.
Och det ska inte vara en trevlig upplevelse.
Oj, okej. Hur ska det vara då?
Ja, de ska tas emot, och de som jobbar ska vara sura och buttra. Och ska man få göra som en fånga, alltså lägga fram sin mobiltelefon och sen fösa sig in i ett rum. Låsa sig in en halvtimme, kanske en timme utan mobiler då förstås. Och någon vakt att de luckar och tittar på dem. Ja, det ska vara en otrevlig upplevelse. De ska inte vara glada.
Du vill skrämma barnen lite?
Ja, skrämma skiten nu då.
Oj, hur många tror du vill gå på detta studiebesöket?
När de vet ju inte om hur det ska vara. Vi ska på studiebesök. Ja. Det kan ju bli kul och spännande, tycker jag säkert.
Du tror inte att ryktet går snabbt efter första gruppen har gjort sitt besök?
Ja, men det är bara bra. Då behövs kanske inte så många studiebesök. Att det är inget kul att vara i fängelse. Ja. Kanske bättre att hoppa över det där.
Ja. Alltså, tror du att du själv har haft nytta av det här någon gång? Att du liksom blivit skrämd till att rätta dig? Efter
ja,
vad som...
jag blir med en lärare för som skrek och han var rätt och sånt. Så att något skulle ge resultat, tror jag.
Mm.
Man hade ju vissa lärare som var ganska heta.
Ja, det är ju generellt bara, här är en liten spaning som jag funderar på. Jag vet inte riktigt, men man uppfattar ju som att det var lite mer skrämmande mot barn. Alltså så här, pedagogiken, att vara lite mer, ja men gör så här annars kan du få ett straff. Man kan få en dumstrut eller man kan få aga eller något sånt där om man inte rättar sig. Men det har vi ju frångått i samhället. Jag vet inte riktigt varför, men vi tycker väl att barns värde är större. Vad säger du om den här taktiken då i vår nutid?
Ja, men nu har man ju börjat dutta i att börja med ordningsregler och sånt där igen har jag fått för mig. Så att det kanske vänder så sakta, för du måste ju ha vissa regler. Det går ju inte. Nej. Du måste ju visa var gränsen går.
Ja, Anders, vet du, jag har med mig en sexbarns pappa här också. Mattias Josse, hallå, hallå.
Hej, hej, hej.
Hej. I Växjö, vad säger du om det här förslaget? Dina barn, skulle det vara en bra idé för dem att skrämmas lite grann så att de inte blir kriminella senare i livet?
Alltså nej. Det är ju, det hade jag inte ställt upp på.
Nej.
Det låter jävligt, ursäkta, det låter jävligt dumt.
Okej, ja, men då får du motivera. Varför?
Jag svär inte ofta, men detta var det dummaste jag hört på länge.
Men då får du förklara varför så att vi förstår.
Jag vet inte ens om jag måste förklara det. Jag tror de flesta förstår det. Man vill väl inte traumatisera barn i onödan kanske. Det är ju ungefär som på kolonierna på 50-talet i Sverige. Liksom. Det fungerade med lite kokerska och annat bland barn och militärdisciplin. Men det var ju inte så att alla barn var delaktiga. Och det här andra, att sätta in dem i ett rum, liksom, det är ju traumatiserande. Det finns,
du tror inte det skulle funka, att det skulle vara mer skada än nytta? Är det det du menar?
Absolut.
Ja, Mattias, håll där. Jag tycker Mattias måste få komma in och försvara sin idé här. Vad säger du, Anders, om Mattias reaktioner att det skulle göra mer skada än nytta?
Ja, det tror jag inte. Man ska ju inte skrämma dem så att de springer skrikande ut ur fängelset, utan man ska ju bara vara normal. De ska se att det inte är kul att vara där.
Mm. Okej, okay, så inte så illa ändå. Okay. Men låter det bättre då, Mattias, tycker du?
Jag vet inte, jag tolkade det som att ett barn skulle vara i rummet, liksom instängt i en timme. Jag vet inte,
tillsammans, alltså hela klassen skulle vara instängd tillsammans.
En cell eller?
Ja, nu får du ta kanske ett annat rum. De här cellerna är så små, jag vet inte hur de är. Mm.
Men okej, Mattias, ett lite snällare typ av besök där man inte är själv utan som klass. Vad tror du om det?
Ja, det är ju klassen, alltså, inte en och en.
Ja. Vad säger du, Mattias? Om du väntar, Anders, här ska vi se vad Mattias säger.
Alltså att besöka ett fängelse, det tycker jag det kan man absolut göra kanske. Det är väl, men man behöver liksom inte gå in på att skapa en skräck hos barn på det sättet. Jag tror absolut inte har någon positiv effekt. Det gör väl barn som MPF-barn till exempel, att de kan få men för livet. Liksom.
Mm. Mattias, har du något bättre förslag själv vad man borde göra för att förebygga kriminalitet?
Ett alternativ då som hade ju som punkt här, det är ju att fundera på bemanningen på fritidshem. Man vet ju att fritidshem är en grogrund för, eller rättare sagt, det skulle kunna vara ett preventivt skydd mot ungdomskriminalitet. Man är ju åldern cirka lågstadieålder upp till mellanstadieålder där. Det är ju den åldern som man bör absolut senast förebygga brott i. Och där kan man kanske göra mer, till exempel genom att öka personaltätheten som idag kan vara 4-5 vuxna på 100 barn. Och det är ju inte direkt en bra lösning.
Mattias,
tänker jag, det är för lite.
Tror du det kan finnas tillräckligt med folk att ta de jobben då? Så att man kan öka på bemanningen?
Ja, om man ser till antalet utbildade fritidslärare som ju är de som ska hålla i verksamheten och ha en treårig utbildning från högskolan, så är det ju inte så att de är många. Man kan säga att det brukar väl gå en sådan utbildad lärare på cirka upp till 70 elever. Mm. Och resterande riskerar ju kunna bli outbildade eller i alla fall inte personal med högskoleutbildning. Mm. Och att möta barn med NPF som idag är cirka 10% av en barngrupp eller mer enligt Attention, det är dömt att misslyckas, plus att man har uppdraget att då...
Så, alltså förlåt, men bara för, om vi tar siffrorna åt sidan, du menar att det är inte så tillräckligt många som utbildas idag då?
Det är kanske inte problemet, det är snarare det att man inte har anställda så många behöriga lärare. Det är svårt att få det. Speciellt i ett yrke där många slutar på grund av utmattning och ren desperation egentligen inför att man klarar inte av mer än att rädda dagen liksom, och räkna antal huvuden. Mm.
Det blir lite ond cirkel av det hela. Om man anställde fler så kanske fler skulle vilja jobba inom det också.
Ja, om kommunerna prioriterar på ett annat sätt också. Det är ju en del av skolan som ofta glöms bort.
Då förstår jag, Mattias. Anders, nu är det din tur att kommentera Mattias förslag. Vad säger du om det?
Ja, det är väl kanske bra, men oftast är det inte en grogrund alla med fritidsgården för att kriminella ragga upp barn. Men okej, det är jättemånga anställda som kan hålla koll på dem, så visst, då kan det funka.
Mm. Ja, Anders. Mattias, tusen tack för att ni var med. Ni hade båda konkreta förslag som folk kan få tycka till om.
Jättemånga. Ja, men du, tack.
Ja, tack. Hej.
Tack så mycket. Hej, hej.
Hej. Ja, man kan mejla också till ringp@sverigesradio.se. Det har Bo Eriksson i Katrineholm gjort. Han skriver att det finns runt 700 000 utlandssvenskar som på många sätt tar del av den svenska välfärden när tillfälle ges. Många gör detta utan att betala en krona eller ytterst lite i svensk skatt. Jag vet inte var han får detta ifrån, men han tycker i alla fall, hur vore det om denna grupp återvände till Sverige och bidrog till välfärden och inte bara, som i många fall, utnyttja den? Vad tycker ni om detta? 020-22-1010 är telefonnumret. Sara Jokinen, Märsta, Sigtuna, hallå, hallå.
Ja, hej.
Du lyssnade på programmet igår. Det var en kvinna som tyckte att man borde göra mer om olika partiers historia, inte bara Sverigedemokraternas. Hon pratade mycket om Centerpartiet. Vad tycker du?
Och jag tyckte det var helt fel, därför att det är en helt annan sak. De här som har hänt för 80 år sedan, de centerpartister eller alla andra partier, de var inte ens födda då. Men nu har vi Sverigedemokrater, det är närhistoria. De som styr som Jimmy Åkesson och så, de har på 90-talet gått till ett parti som var rasistiskt parti. Och de måste ha ju haft de åsikterna de går där, för det är ju så lätt att starta partier i Sverige. Varför gjorde de inte det? Att det, då måste man ju prata deras historia mer än de andra partierna. Det har hänt, och man har ju sagt också vad har hänt under världskriget. Det är gammalt. Nu gäller det ny historia.
Du tycker inte det är relevant när det är det, alltså åsikterna som var kring andra världskriget i de övriga partierna då i Sverige?
Inte lika mycket i alla fall. De politiker lever ju inte ens.
Nej. Sara, det är din åsikt. Tusen tack för...
Ja, jag skulle vilja också säga att om man tänker Sverigedemokrater, de har ju tyckt att Ungern var modellland som Sverige skulle ta efter när Orbán var där. De som röstar, de vill de att vi ska inte ha pressfrihet. Det vill jag också sagt.
Ja, nu, jag har inte stenkoll på om verkligen Sverigedemokraterna rent som parti har bestämt att man har Ungern som modellland.
Det var några av hans kompisar som åkte och bodde i Ungern.
Det kan ju vara några partister som har åkt dit och sagt någonting, men jag tänker mer som parti. Så kanske, jag vet inte. Det får vi kolla upp. Om man vill veta mer om det så kan vi väl uppmana alla som lyssnar. Sara, tack så mycket för att du ringde in.
Tack, hej.
Ha det bra, hej. Vi går till Uddevalla där vi har med oss Anton Risgard. Hallå, hallå.
God morgon. Det är en väldigt fantastisk dag här.
Ja, är det? Har du sol?
Ja, sol. Men jag är på språng så jag kommer fatta mig ganska kort.
Ja, gör det.
Och jag vill helt enkelt bara säga att ibland är det gött att släppa kontrollen.
Mm.
Och sluta vara sansad.
Aha.
Och jag har en övning för det.
Ja, låt höra. Fast skrik inte så högt nu, för då måste jag be ljudtekniken vara beredd.
Oj, ursäkta om jag skriker. Man går fram till en vägg.
Ja.
Och så sätter man handen mot väggen och så spretar man på handflatorna som ett lejon.
Aha.
Och så spänner man sig från tårna, tar ett djupt andetag. Ja. Och så vrålar man som ett lejon. Och så gör man det en gång.
Ja.
Och så bara slappnar man av sen ser vad som händer.
Men jag, spreta på handflatorna som ett lejon, sa du?
Fingrarna blir som trampdynor.
Ja, ja, okej, det är jag med. Jag ska inte göra det, men...
Jag var lite otydlig där, kanske.
Nej, men bara så jag förstår. Okej. Okay. Så man står och skriker mot en vägg i alla fall?
Ja, typ. Tills det rinner fradga.
Jaha.
Kom här.
Hur ofta gör du detta?
Nej, men jag gör inte det så ofta. Det är inte direkt lämpligt i en offentlig miljö att gå runt och skrika. Då kan man uppleva att de är ganska konstig, men...
Ja.
Ja, ibland när man känner att det är för mycket... Alltså, man får ut lite... Man behöver få ut lite ånga ibland.
Ja. Då är det ett bra tips att göra det.
Ja. Det var allt från Anton Uddevalla. Over and out.
Ja, over and out. Tack så mycket. Ja, ha det så bra. Hej.
Hej.
Ja, det är ett alternativ om man vill få ut frustration. Eller så kan man ringa 020 22 10 10. Och ja, helt enkelt lyfta vad det är man vill ha sagt. Så som Anton Risgard gjorde. Lars Forsman i Helsingborg. Du har ringt istället för att skrikit mot en vägg.
Just precis, Stefan.
Ja.
Och jag tänker på att vi ska rösta och välja 349 riksdagsmän.
Mm.
Behöver vi verkligen vara 349?
Mm. Det är frågan, ja. Hur många ska man vara? Ja. Eller hur många ska de vara?
Ja, om du tittar på den debatt som nu har pågått en månad eller två, så får vi ju höra 8 stycken partiledare och på sin höjd 10-15 till riksdagsmän. Och det är alltså 320 stycken till då som inte hörs överhuvudtaget.
Mm. Mm.
Vi vet att våra grannländer har mellan 100 och 200 i motsvarande organisation. Och då kan man ju säga att de är mindre i antal, folkmängd.
Ja.
Tittar vi på Ungern som nyss hade val, så är de ganska jämna med oss när det gäller folkmängd. Och de har 200 medlemmar i sin regering.
Ja. Så de är färre då?
Mm. Ja, de är färre.
Ja.
Och behöver vi verkligen vara så många?
Av de här länderna som du jämför med då, som har färre, tycker du att det går bättre där? Blir det mer folkets vilja?
Men jag tänker att vi kan spara. Och eller vi skulle säkert kunna anställa en 500 stycken sjuksköterskor eller 500 stycken poliser för de pengarna det kostar.
Ja.
Och är det verkligen effektivt att ha så många i riksdagen?
Jag känner att du ställer frågor, men har du ett svar? Var vill du ha gränsen egentligen? Själv?
Nej, det tycker jag inte, men jag tycker man kan diskutera den, och jag är förvånad över att inget parti tar upp den här frågan. Man har ju inom partierna även problem med vildar, kvittning och så vidare.
Men Lars, nu ska jag göra som vi brukar göra, vi journalister med politikerna. Jag ska kräva ett konkret svar. Var ska vi dra gränsen? Hur många riksdagsledamöter ska vi ha?
Ja, vi kan kanske titta på Ungern som har 200.
200? Vi säger 200 i ditt förslag då. Ja, och du tror inte att det skulle minska på representationen i och med att vi är ett ganska avlångt land med många regioner och kommuner?
Ja, men ändå så när det är alltså riksdagsval så intervjuas ju partiledarna till 80-90%. Och resten av riksdagsmännen, de syns inte överhuvudtaget. Nej.
Men de kanske jobbar ändå i verkstad. Du vet, under årets gång i riksdagen så är det ju många beslut och förhandlingar och utskott och sånt. Så
under åren så har vi... Under åren så har vi ju även fått ett medlemskap i EU 1995 där man har tagit över uppgifter från regeringen, alltså beslutsfattande.
Ja, du tänker så. Lars, vi ser vad folk säger om detta. Tack så mycket för att du ringde in.
Tack, hej.
Hej. Sonja Persson, Södertälje. Vi ser om vi hinner med både dig och en till. Det beror på vad du har att säga.
Jag säger bara, jag vill inte tiga om det här, men det var så dumt tycker jag det här med att kissa i tvättstället.
Ja.
Jag tycker att vi är glada för att vi har den hygien vi har till skillnad mot förr i världen, och då ska man inte förstöra det.
Vänta, ska vi bara få med alla som lyssnar som inte hörde samtalet igår? Jag ska bara berätta om det. Det var ju Olof då som ringde från Umeå och kom med det oväntade förslaget att kissa i handfatet för att spara vatten. Särskilt till gotlänningar där de ju har haft problem med vattenbrist. Han menar på att man då istället för att spola stora mängder vatten i toalettstolen kunde då kissa i handfatet. Men du tycker alltså inte att det är en bra idé?
Aldrig. I så fall finns det så man kan ställa in toaletten så att man sparar så mycket som möjligt. Och sen är det inte mer man kan göra. Men jag menar, han måste ju ändå tvätta toaletten. Och då går det åt både rengöringsmedel och vatten. Så att han sparar ju inte allt vatten genom att göra så här.
Nej, men mycket tror jag. Han menar på att det ändå var 50-100 liter. Per dygn.
Ja, men det skulle också kännas otrevligt att komma till honom som gäst. Då skulle jag nog låta bli och tvätta mina händer istället för att göra som du gör.
Ja. Så Sonja, jag förstår. Jag förstår. Kul att du ringde in med en kommentar på detta.
Ja. Tack så mycket.
Tack, hej. Och det är många som har reagerat på det här förslaget. På sociala medier, vi slängde upp det, så skrev Bengt att vi behöver inte använda dricksvatten för att spola toaletter, tvätta bil, duscha eller diska. Det är dyrt att rengöra vatten till dessa aktiviteter. Verkar vara lite inne på att vi skulle kunna göra någonting för att spara mer. Helmut skriver att min pappa brukar kissa i handfat, vilket min mamma och resten av familjen inte uppskattar som det luktade pyton. Han föredrar en kissdunk på ett par liter med stor öppning, för då kan man passa på att vattna trädgården en gång i veckan, skriver han på sociala medier. Stina Myrman, Ludvika, hallå hallå.
Hallå hallå.
Du har också en åsikt kring detta med kissfarbron. Står
ja,
där.
Jag tycker han har fullkomligt rätt. Jag tycker verkligen att det där är ett utomordentligt förslag, för vatten ska man inte slösa på. Ah. Och jag har bott 30 år i en sommarstuga som saknade vatten. Och jag hade ett sånt där vanligt torrdass, men tunna. Men jag hade också en liten ravin där vi kunde gå ner och kissa. Och det gjorde vi. För att vi tyckte det var väldigt slöseri, och sen kunde man vattna blommorna och grönsakerna. Ja. Så att det var väldigt bra. Och jag menar, vi hade sjötomt, så vi hade ju nära. Det var ju inte att vi luktade snusk precis.
Nej, men Sonja som pratade här innan, hon menar ju på att det var lite ofräscht att kissa just i handfatet. Kan du inte hålla med om det?
Ja, det beror ju på, för har man på vatten så är det ju inget fara med den saken. Men det är klart man måste spola med vatten sen.
Ja.
Men man kan ta lite såpa, det är liksom miljövänligt rengöringsmedel. Men det där slöseriet med vatten, det är vanligt.
Ja. Stina Myrman, det är bara slutordet för idag. Tack för att du ringde in. Ha det så bra.
Tack ska du ha.
Hej.
Tack detsamma. Hej då.
Och ni som blir sugna på att prata har en chans imorgon också 02:22:10:10. Vi kör igen samma tid, samma kanal. Producent Erika Dahlgren i Slussen, Michel Mitrovic och Rune Hassan. Björn Itzler skötte spakarna, digital redaktör Susanne Lin. Och jag, Stefan Renklint, tog emot samtalen. Och det gör jag så gärna imorgon igen också. Ring 02:22:10:10.